Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vänta nu. Du hade ett fototeam komplett i ditt hus igår ute på landet. Har du börjat jobba så att om ni vill ha med mig att göra får ni komma till mig?
Berget får komma till Mohammed. En biblisk referens, absolut. Så här var det, Parisa, att lite grann så, ja.
Hej och välkomna till Britta och Parisas podcast. Detta är avsnitt 60 ni lyssnar på.
Varje vecka om populärkulturella måsten eller icke-måsten, debatter i samhället i stort, kanske egna funderingar, och denna vecka så kommer jag att bryta mig ur den sista kvinnofällan.
Den allra sista. Och jag tar mig an såklart Big Brothers judehat, kontrovers och den omdebatterande och skandinavpissande SAS-reklamen. Allt i det här härliga avsnittet.
Va? Va? Vänta, jag bryter mig ju in i den sista kvinnofällan. Fan också.
Bra, välkomna.
Tack.
Det är ju dagen det här släpps, så är det vår andra semifinal, min och Gunnar Wetterberg.
Ja, er andra i livet alltså, inte den här säsongen.
Just det.
Vänta, semi är bara en gång, va?
Ja, eller nej. Det är en semi var förra
veckan. Men samma pers är inte med i samma två olika semi.
Nej.
Är du med?
Så förra veckan var det första semifinalen med mellan Jonathan Unge och hans mor. Och de mötte Josefin och Johar.
Ja, okej. Okay.
Och de gick vidare. De sistnämnda. Såg du inte det här?
Nej.
Men hur har du gillat Jonathan och Cecilia som lag?
Nej, men jag, varför ska jag titta på dem?
Du har inte sett dem alls?
Nej.
Aha.
Är noll intresserad?
Ja, mysigt. De har varit supermysiga.
Ja, men du tycker ju det, för du är besatt av honom. Ja, är du lika besatt av henne?
Ja, alltså det har ju förekommit skavigheter. Men jag tycker att hon i tv är väldigt mysig.
Okay.
Och nu i alla fall ikväll, om vi ska säga så, som att det är fredag, så möter vi Emma Molin.
Nämen!
Och Hanna Dorsin.
Och Hanna Dorsin!
Ja, nu är du intresserad.
Ja, för att jag älskar de två personligen. Mm.
Känner du dig
privat?
Sliten? Kluven?
Ja.
Nej, men hur fan kan du vara det? Vi poddar varje vecka.
Jo, jag vet, men du har ju också vunnit en gång. Det var ju inte dem.
Tycker att jag har fått tillräckligt.
Ja.
Nej, vi fan vidrig.
Nej, men alltså, så ikväll är det vinna eller försvinna mot Emma Molin och Hanna Dorsin.
Final eller förlora?
Rim.
Hur tycker du det ska gå då? Vad har du för poäng? Sia om poängen, Britta.
26-22 till dem.
Vafan, det var det lägsta. Vi har aldrig fått under 30 på det första.
Nej, men det är en svår omgång.
De vinner med 26 och vi förlorar med 22.
Ja.
Du hatar oss.
Nej, jag hatar er inte.
Jag tror att du, Britta...
Nej, men
du...
jag tror att de kommer dunka in på någon så här någon riktigt konstig som kanske Hanna Dorsin har varit på semester i. Och liksom, där kommer hon att kunna både en 10-poängare och sen också alla följdfrågorna. Alltså fråga i filmen eller vad
det heter. Det jag hör är att du tycker att det räcker för Parisa nu.
Jag tycker det. Alltså jag tycker så här, you had a good run. Och sen så typ, men så unnar jag dem. Ja, men jag fattar, för alltså Emma Molin och Hanna Dorsin, den ena, hon får ju liksom alltid bara höra att hon är gift med Henrik Dorsin, även om min pappa frågade om hon var hans dotter, vilket jag såklart sa till henne, och det tyckte hon var underbart.
Hur lycklig blev hon?
Jätte. Och Emma Molin får alltid höra att hon är så här tjejen i Grotesco.
Okay.
Alltså båda de är på något sätt förtjänade av en egen liksom en egen statyett. Mm-hmm. Det är det jag känner.
Måste får man en statyett? På spåret då? Man får ju en sån där glob.
Det bara, måste det vara min?
Ja, men lite, alltså så här, de är jätteroliga som komiker och skådisar.
Ja, och manusförfattare.
Just det. Nej, men det känns som att du känner att nu har det varit så mycket prat om Paris. Alltså Parisa, hon är smart, hon är med. Du sa det ju i Nyhetsmorgon också när du var med där. Mm. Att Paris, hon vann ju på spår. Alltså jag är trött på henne.
Vänta, nu ska vi se här. Det är sant att jag sa hon vann på spåret. Det där, jag är trött på henne.
Nej.
Ja, det har du lagt till.
Det är illäst.
Det har du lagt till.
Så du är helt okej då med att vi
Nej, men alltså, förstår du också att bara för att jag inte tycker att du ska vinna nu betyder inte att jag inte tycker att du förtjänar. Ja, just det. Det går till final också. Mm. Men alltså, det är inte att jag inte tycker att du förtjänar det, för vi vet alla att du har kunskapen som krävs för att göra det. Och det är också därför jag tycker att det skulle vara så här kul för dramaturgin om det var liksom en uppstickare som bara, halloj. Och så går de till final.
Ja, jag tycker det är roligt.
Innehållsmässigt Paris så är det ju en bättre film.
Ska jag offra mig för dramaturgin?
Ja,
den
det
stora
kan jag.
Bågen.
Jag kan tycka det.
I den här inspelningen började på det ett fruktansvärt sätt.
Nej.
Jag kände mig ganska så här, ur spel och mådde lite, så här, lite skavigt. Så jag skulle ut och ta en promenad. På morgonen inför inspelningen runt kvarteret. Och hinner gå liksom runt en brygga. Det är någon slags Hammarby Sjöstadsaktigt
i
område.
Göteborg.
Förlåt att jag säger så. Ja, det är det. Lindhagen tror jag att det heter.
Det ligger väl precis vid vattnet liksom där i någon magasin.
Så vi bodde nära studion och jag skulle ut och bara pigna på mig lite. Han går kanske 500 meter av på mig lurar när en man på en cykel cyklar rakt emot mig. Och jag hinner precis gå åt sidan när han åker förbi och tar av mig luren och ser mig om. Förstår inte varför det här hände precis. För att det är en väldigt bred gata. Det fanns utrymme för honom att cykla annanstans. Får av mig luren och vänder mig om. Och då ser jag att han har tvärvänt och cyklar rakt mot mig igen. Den här mannen.
Va? Okej. Okay.
Vi är helt ensamma på hela den här gatan. Mm. Återigen hinner jag hoppa åt sidan och då förstår jag att det här var inte ett misstag, att han höll på att cykla rakt in i mig. Då när jag får av mig lurarna så börjar jag titta mig runt efter andra människor. Kan någon liksom hjälpa mig? För det är en uppenbart hotfull situation. Jag ser liksom en vit skåpbil komma på håll, så jag går mot den och den här mannen har börjat skälla efter mig. Han säger saker som: du borde ta och läsa en bok, känner du inte till historia, det är jag som bor här, det är inte du som bor här.
Oh fuck.
Då börjar jag förstå att inte bara är han, var det inte med flit, han har liksom en agenda mot mig. Han upplever att jag står för saker som han inte kan ställa sig bakom. Då förstår jag att jag såg nog honom ett tag innan också. När jag kom ut från hotellet. Han vet säkert var med, alltså de som är med i programmet bor. Liksom. Och han skäller på om, med liknande åsikter. Han har antagligen känt igen mig och tycker att jag amen, är någon slags, jag vet inte, Sverigefientlig person. De här personerna i skåpbilen liksom hajar till av att jag så viftar mot dem och så går mot dem och försöker få dem att stanna. Och jag känner att jag börjar, alltså jag gråter, känner jag. Jag har inte sagt någonting än. Och när de får ner rutan precis då, så skriker han efter mig: om du någonsin kommer i närheten här igen så kommer jag skjuta dig.
Åh, herregud.
Hur reagerar personerna i skåpbilen? Med en axelryckning i princip.
Det skämtar.
Det står en person som nu hyperventilerar, livrädd, känner sig trängd. Och de i skåpbilen, en tjej och en kille, bara så här: jaha, vad vill du, vi var din oss, vill du någonting?
Men hör de det här?
Ja.
Men
vi, nu står mannen precis framme vid bilen bredvid mig när han skriker det här. Och jag är så här, alltså jag har sån ångest, livrädd. Han skäller, kommer närmare och närmare hela tiden. Han cyklar iväg igen.
Men säger du något till dem i skåpbilen?
Nej, för jag är bara helt, jag är så chockad. Han cyklar iväg igen. Och då liksom tror jag att det är över och börjar precis berätta för dem att så här, nej, men jag är ju bara ute och går. Jag bor precis där, pekar på mitt hotell. Och då kommer han tillbaka igen, ska cykla rakt in i mig. Och då är det som att de förstår att så här, det här är en situation som pågår också. Så säger han, kan du sen åka härifrån?
Alltså, ja, så de säger till honom.
Han står och skäller. Och till slut säger jag så här, kan jag få hoppa in i er bil åtminstone? Kan jag göra någonting? Då börjar jag förstå att jag måste ta mig härifrån. Och då får jag klämma mig in där bredvid. Och så åker vi den tystaste färd tillbaka till hotellet. De säger inte ens vad jobbigt det där måste ha varit.
Nej, men
för dig.
Gud, och de frågar liksom inte om...
Hotade med att skjuta dig precis på öppen gata.
Ja, eller typ så här, vem är du? Vad är så här, kan vi ringa någon åt dig? Kan vi liksom,
och jag får liksom
vad ska vi
böna
göra?
Och be om att de ska skjutsa mig till hotellet.
Och ringa polisen, ja, oh, herregud.
Och till slut så säger hon bara när vi är framme, ja, han verkar ju vara knäpp. Ja, antagligen liksom.
Exakt, och därför är det läskigt.
Jag kommer ut ur bilen och går direkt upp på mitt rum. De ser att jag är helt förstörd i receptionen, men jag orkar inte prata med dem. Och så förstår jag att jag måste ringa polisen, för jag känner mig ju aktivt rädd fortfarande. Han vet ju var jag bor någonstans, den här personen. Och så det, till slut man ringer 114-114 eller 114-14 när man ska anmäla en grej som inte pågår. Exakt. Som ni vet. Och polisen i telefonen, när jag berättade det här, personen uppenbarligen kände igen mig, uppenbarligen agerade på grunder av att han tyckte jag såg inte ut som folk som bor i Sverige ska. Och att jag är med i det här programmet strider mot någon slags åsikt. Då säger han bara, men han låter ju psykiskt sjuk. De flesta som hotar folk med att skjuta dem på gatan lär ju vara psykiskt sjuka. Men så här, jag som har utsatts för det, ska jag bära det då? Och
nej,
finns
men
inget
det,
att göra då?
Var det det han menade? Alltså, för jag menar, det kan ju också förlåt, men i min bok så tänker jag att det skulle ju också kunna vara att bekräfta. Alltså förstår du, han låter ju psykiskt sjuk, det vill säga jag tycker inte det här beteendet är normalt. Och det, jag vet inte om det ligger i polisens alltså förstår du, den personen försöker väl kanske bedöma hur farligt är det här och då ringa in och sätta ord på det. Det kanske inte ingår, kanske borde göra, men att de ska liksom bekräfta, fy fan vad jobbigt för dig och vad vidrigt och hela det. Alltså är du med? Eller vad, men hade du velat att han skulle säga?
Vad hade
säga?
Du tyckt varit så rimligt om någon var någonstans där, en person som hade kommit fram och betett sig så där hotfullt och var kvar i den miljön? Vad borde man ha gjort som polis då i växeln?
Alltså jag har ju varit med om att den har kommit och knackat på dörren som inte gällde mig utan som ville ha tag i Kalle, men som jag var tvungen att deala med när jag var ensam hemma med när Essa var bebis. Och det var då ringde jag ju inte polisen utan till SVTs säkerhetsavdelning för det var relaterat till ett tv-program. Och då skickade de ju en säkerhets grej direkt. Så att jag hade väl förväntat mig kanske den typen av uppbackning i alla fall från SVT eftersom det var under tiden som du skulle spela in ett program.
Ja.
Jag vet inte vad polisen kan göra, förstå. Alltså.
Nej, men så man hade kunnat tycka att han ska vara så här, vi skickar dit någon, vi ringer dig om en timme och kollar hur läget är.
Ja, den.
Vi återkommer senare idag. Vi skickar någon patrull till området och ser om man fortfarande lurar runt där. För jag gav ju direkt, alltså jag berättade ju hur cykeln såg ut, hur han såg ut, hans kläder.
Verkligen.
Hans åsikt var, det här är någon som uppenbarligen är psykiskt sjuk.
Men sa du att han hade sagt att han skulle skjuta dig?
Ja.
Så då har vi ju en hotbild. Då borde de ju verkligen ha skickat någon.
Men så jag fick bara lägga på, ta en dusch, åka till SVT-studion, ha den här erfarenheten färskt i kroppen, fortfarande skakig och mådde jättekonstigt. Jag berättade ju för Gunnar först på kvällen sen. För han hade märkt att någonting var fel. Och han blev ju så här, varför sa du ingenting till mig? Och för att när man får det här bemötandet av myndigheten som ska finnas till för att skydda alla människor i samhället, då känner man ju så här, vem är jag att tycker att jag ska kunna gå på gatan utan att bli hotad med att någon ska skjuta mig. Man trycker ner det där. Så även någon som jag som ganska ofta är ute och vevar om de här frågorna känner att jag ganska snabbt liksom vek mig. Bara,
men för det blir väl också så här, när du säger så här, okej, grej pågår och då att det är i någon annans ögon bara är så här, ja okej, det blir inte så att den personen vänder upp himmel och jord och bara, herregud, hur fan kan det här pågå? Du måste få hjälp. Utan den bara, den är nog psykiskt sjuk och typ, hur avslutade samtalet? Tack och hej.
Alltså, hör av igen om det skulle hända igen.
Ja, det var så det var. Så då, och då får du ju också veta att det är, det här är faktiskt, det här är rimligt att det händer dig. För att den, den som du berättade för bara, ja,
så det var någon slags gaslighting på myndighetsnivå.
Gud, ja.
Så nu, alltså, om ni kollar ikväll eller om ni har sett redan, jag ska ju försöka ge den här upplevelsen en annan värdering, kolla med vänner och familj, den här semin. Men alltså, när jag såg pressbilderna de skickade till mig, så bara kände jag så här, visste hur jag mådde då, vad jag hade varit med om. Och jag hoppas att det är sista gången jag är med om det där. Men jag är extremt besviken på bemötandet jag fick. Och alltså less på att det ska vara så här.
Det, jag förstår det. Och jag undrar, fick du något, berättade du för produktionen? Alltså,
nej,
fick du någon...
fortfarande ingenting.
Nej. Alltså du har inte ens sagt något?
Nej.
Varför gjorde du inte det?
Nej, men alltså, överlag så är jag väl en person som så öser ur mig om...
Nej.
Men jag kände bara,
men du
att...
ändå... Jo, fast inte typ så här, jag tycker det här känns jobbigt, skulle du nog inte säga. Men du skulle däremot, tänker jag... Du kan ju ändå säga så här, den här grejen har pågått och det är inte okej.
Okay. Ja, men som sagt, det är ju en så fruktansvärt pressad situation man är i. Och skillnaden mot förra året, då var jag bara där och sa, det här är fett. Jag har drömt om det här hela mitt liv.
Just det. Var det kul att få vara med?
Ja, och sen de reaktioner som kom efter det, då var det ganska obehagliga, mörkna åsikter, även från etablerade poddar som ligger på Spotify. Heads up. Så då bär man det med sig och känner sig, men vem är jag att... Alltså det sätter sig så fruktansvärt snabbt. Så min fråga till dig, Britta, nu, hejar du fortfarande på Emma och Hanna?
Jag ville säga det, alltså, för det känns ju, när du har dragit den här historien så är det ju som att och så ska man tänka så här, att du i det där då pallrar in i en studio som inte är, alltså det kan vara nog ansträngande att vara
utsatt,
bara i en studio. Nej, men alltså, att bara vara i så här, nu ska jag göra ett tv-program och vara i en studio, det är publik och hej och hå. Man kan bli uppstressad över annat. Och så har du liksom precis innan varit med om det här vidriga som du absolut inte skulle behöva uppleva. Och så går du in i studion och så ska du liksom vara med i en gameshow och så ska du så här anstränga dig och så här göra det så det blir underhållande och liksom ändå prestera bra. Och det viktigaste för dig är ju ändå att vinna. Och jag vill att vi med allt det har vi med oss. Så då vill jag säga for the record att jag hoppas att Emma Molin och Hanna Dorsin vinner.
Jag vet att du säger varför du var snäll mot dem, för att de lyssnar på podden. Hej Emma, hej Hanna, hur är läget?
Ni förtjänar verkligen att vinna.
Lycka till.
Kör över Parisa bara.
Lycka till ikväll.
Jag skulle vilja prata med dig om en grej som är en sån där som i en relation att jag har tagit ett steg tillbaka från. För att det är liksom en annan som bara, I got this. Och då har jag inte ägnat mig åt det. Och det är matlagning. Absolut. Kära poddlyssnare, nu ska vi prata om detta ämne som för många är typ så här, åh, det är så härligt att vara intresserad av mat. Och jag bara känner så här, kring det. Jag känner som att snaran dras åt runt min hals typ. När så här, foodies eller så här, älska mat kommer på tal.
Du, det här tänkte jag på häromdagen.
Varför då?
För att jag följer ju några sådana här konton. Mm-hmm. Jag tycker om att äta mat mer än att laga den.
Det gör jag med.
Ja. Och det finns ju en våg nu, det är kokböcker, det är så här matinfluencers på ett
absolut
sätt. Och då känns det som att den här aspekten av mat i ett hushåll och just i ett heteroförhållande har inte glömts av.
Det är det jag är på gång mot. För då är det ju, alltså, dels så har jag haft mat som fiende i det att jag har varit, inte kunnat hantera det på rätt sätt, har hetsätit och varit ätstörd och så här. Det är en del av min bakgrund. Det orkar jag inte gå in på mer just nu. Jag vet att jag får en massa DMs om att prata mer om det här, men det kommer inte ända nu. Men i alla fall, så sen i den här relationen som jag har, så det börjar faktiskt på min och Kalles absolut första dejt. Så deklarerar jag tydligt. Jag var lite osäker på om det var en dejt eller inte. Men jag bara... Då var det som att han bara, jag fixar vin. Och typ, jag bara, okej, jag fixar mat. Men, obs, jag kan inte laga mat. Så det kommer bli något äckligt. Förbered dig på det.
Du,
så jag
bara,
just putting it out there. Så här. Och då är inte det att jag är helt handikappad när det gäller att laga mat. Jag fick ändå lära mig det ganska tidigt för att jag var vegetarian, och på den tiden så var det att föräldrarna bara, om du ska vara vegetarian då får du lära dig att laga mat själv när man är typ 12. Så jag kan absolut göra en riktigt god tomatsås och så vidare. För det var typ allt jag åt. Mm. Men det, jag har ändå tagit så här en ställning mot matlagningen.
Mm.
Och i mina förhållanden så är det liksom killen som har varit intresserad av mat och sett till att göra det, och jag har bara sagt att jag inte kan. Och jag har insett på sistone nu att det är ganska mycket att jag typ vill positionera mig mot den kvinnofälla som jag faktiskt tycker att det är. Och det har varit ett fusksätt att bara kliva ut, ta sig själv ur den pusselbiten, jämställdhetspusslet. Så hemma hos mig och Kalle så har det alltid varit han som lagar exakt all mat.
Mm.
Tills nu. För nu har det hänt en grej som är tre olika saker som har fått mig att närma mig köket. Så här, för mig börjar det nog lite i när jag fick barn, att där börjar jag dels att man är ensam hemma ganska mycket med barnet.
Mm.
Alltså man turas ju om att vara det, och då tvingas ju jag att laga mat. Så jag har liksom där börjat göra så här zucchiniplättar och sånt där, alltså hållit på, och då har jag liksom insett så här, jag är inte så himla värdelös på att laga mat, men det har ändå fortsatt att Kalle är den som planerar och köper in och sånt där till alla måltider, så att det är väldigt mycket i händerna på honom. Men på sistone så, kanske på grund av den här matinfluencersvågen som du säger kommer, så har jag liksom tre tydliga saker som jag kan peka på som har förändrat mitt sätt att se på matlagning och faktiskt fått mig att typ vilja vara i köket. Och det är nummer ett, Sophia Wood. Och Sophia Wood är alltså, det här, vi har liksom en historia. Jag scrollade tillbaka till ett sms jag skickade till henne innan vi kände varandra, jag tror det är kanske 3 år sedan. När jag bara, hej, det här kanske är konstigt, men har du något bokkontrakt? Hon bara, nej. Jag bara, jag pratar med min förläggare om dig, så här, för du borde verkligen göra en bok. Och det alltså, grejen är då att jag var på ett möte för att göra en bok till mig.
Mm.
Men jag bara, fast vet du, jag har också den här, och jag har liksom gjort en powerpoint och allt.
Herregud.
Och bara så här, Sophia Wood, haffa henne. Så här,
du bara för också att jag gav bort den idén, tog ingen procent på det direkt.
Alltså hur hade jag kunnat göra det vet jag inte, men i alla fall så, och så sen så för jag har följt hennes Instagram och i flera års tid har jag liksom bara följt och inte lagat själv, men det som jag gillar med henne och varför jag då tycker att det ska vara en bok, och nu är det ju en bok, är att jag hon har ett sätt att göra så att det faktiskt verkar lätt. Och hon är så här, det är inte så noga. Alltså, oj, så här, gör det här receptet med zucchini. Har du inte zucchini hemma, släng i lite tomatsås istället. Alltså du vet, det kan vara något helt annorlunda. Det är bara så här, det här är mer en tanke om någonting du kan laga i en stekpanna med ägg.
Tillåtande.
Ja, det är väldigt, väldigt tillåtande. Så Sophia Wood tycker jag jättemycket om. Jag gissar att väldigt många av våra lyssnare säkert redan följer henne. Men hon är ju också dessutom en väldigt sympatisk person. Och det är så här, hon, varje söndag så lagar hon mat, och i stories får man liksom hänga med på det där. Och, ja, jag tycker att hon gör det väldigt, det är väldigt prestigelöst.
Mm.
Och jag tror att det är också det som skrämmer bort mig. Att det är som att det ska vara så himla på en pedestal, typ där uppe, där är matlagningen. Och det ska vara så här, köket är där jag släpper fram min kreativitet. Man bara, eller så är det bara, nu behöver vi äta lunch. Vad har vi hemma? Och det tycker jag hon är bra på. Sen så har jag hittat en annan otrolig favorit som heter Alison Roman. Känner du till henne?
Nej.
Alison Roman är New York Times typ matskribent. Och henne hittade jag delvis genom en rätt som min bästa kompis Lovisa tipsade mig om. För jag började laga så här. Jag och Lovisa, hon är också en väldigt viktig del att jag började närma mig maten. För att hon och jag har typ en matchatt på gång. Så jag bara, nu tänker jag göra det här. Ska jag slänga i koriander eller så där? Och så är Lovisa väldigt bra på att liksom guida.
Ja, det skulle man ju älska om det fanns en sån tjänst. där man kunde chatta lite
alltså
mer.
Alltså jourhavande matkompis.
Vet du vad, det här har jag hemma. Vad fan kan jag göra?
Ja, alltså jag tror att det finns appar som är det. Att du kan typ lägga in så här, det här och det här har jag hemma. Ja. Det tror jag. Men vi kan forska i det. Säkert någon lyssnare som kan tipsa.
Ska vi ta en procent också?
Men Alison Roman har gjort såna här kioskvältare på internet recept. Det finns bland annat något som heter The Stew. Som hon är jättekänd för.
I didn't like open a Martha Stewart book until like 7 years ago, maybe, honestly. I
just... What did you think when you opened it?
I was like, oh, this bitch is crazy. And I was like, I literally was just kind of like, no one's going to do that. You look at an image of food and you're like, why am I in a dungeon? Like, why do I look like I'm in like, you know, a castle in 18th century London? For me, the end goal has always been to get as many people cooking as humanly possible. Actually. So the stew is a recipe that I published in the New York Times in October of 2018. And it is a spiced chickpea stew. There's chickpeas, there's garlic, there's ginger, coconut milk, turmeric, leafy greens. And it became as popular, if not more popular, than the cookies.
Lovisa tipsade mig om den här. Och sen så hittade jag en krönika som har skrivit som verkligen träffade så här rakt i magtrakten. Som är då på New York Times som heter It's not entertaining, it's having people over.
Mm.
För i USA så kallar man det, eller i England också, man kallar det för entertaining när man har hem gäster.
Att underhålla.
Ja, exakt. Och jag tycker att hennes filosofi kring det här är så fruktansvärt bra. För hon skriver så här, bland annat då, ett utdrag. For anyone looking for tips on how to fold linen napkins or create floral arrangements, I am not your girl. I don't have any clever hosting tips and I will not teach you the secrets to mood lighting. But I will give you low stress and high impact recipes and ideas intended to make your life easier when you're cooking for others. Det är liksom bara, förstår du? Mm. Också här, hon är liksom bara... Det här
hör ju till instagramifieringen av mat och livsstil och hushåll överhuvudtaget. Att allt ska vara fotovänligt.
Absolut.
Allt ska, alltså man bedröver folk. Då har man dels hur ens hem ser ut och hur bordet ser ut. Allt ska vara statusmarkörer. På hur lyckad man är, hur man är put together och sådär. Så jag tycker att det kan få mig mycket ångest över mat.
Ja, men vilket också tvingar oss i den här kvinnorollen som vi har blivit givna.
Ja, men eller hur? Också, alltså, vi pratade om för ett par avsnitt sedan som också är lukrativ numera.
Ja.
Alltså, man det vill är ju, följa dem.
Och det unnar jag ju. Alltså, jag unnar alla det som då helt plötsligt kan jobba hemifrån med det man tycker om jättemycket. Men jag menar, om vi ändå säger att den första av de här kanske var ändå Lotta Lundgren. Kan vi vara överens? Absolut. När hon startade bloggen om jag vore din eller om jag var din hemmafru. Vilket hon just då, så här, hon var hemma med barn.
Mm.
Fånga i sitt eget hem. Börja laga mat och goda grejer. Slänga upp på internet. Och att hon då, jag menar, jag älskar ju Lotta, jag känner Lotta, hon är en del av min extended family, men det är ju en väldigt, väldigt tydlig kvinnoroll.
Men det Lotta gjorde var att hon distanserade sig från frubegreppet, om precis. Jag var din fru. Vi pratade om fru som status för 2 avsnitt sedan.
Ja.
Att frun är tillbaka, tack vare Ebba Busch Thor och kompani.
Precis, men frun är fortfarande en fru, även i händerna på Lotta. Så är det ju så här, man bara, fast vem är det som ändå står vid spisen och gör det där som kvinnor alltid har gjort. Sen så kan jag tycka att absolut man kan höja statusen på det. Men det är någonting i det där som för mig, och det har ju säkert jättemycket att göra med bara vad jag har växt upp med, att så här, ja, just den bilden får jag lite panik av. Och jag tror att det är det som har gjort, det har hämmat mig och det har gjort att jag hållit mig borta från köket. Men som du säger, som du är inne på, så är det ju ändå det så här, jag gillar att äta gott.
Ja, det är det.
Och då hindrar det ju mig från att se till att jag faktiskt får prick det jag vill ha. För då är ju händerna på någon annan.
Eller att man drar sig rent av från att bjuda hem folk.
Bara, det också.
Ska behöva, du vet, folk är så vana nu, vet, folk så lagar mat en hel dag och att allting är så här put together, som sagt.
Ja, och så är det så här frowned upon att catera typ.
Ja.
Alltså jag skulle aldrig göra det. Jag vet inte ens vem
men
man catera, ringer.
Förlåt. Men liksom alltså, fördora hem någonting är väl det kod för nu.
Ja, exakt, exakt. Men det får man inte göra. Så då blir det som att jag inte bjuder hem folk. Eller att jag så här hetsar Kalle till någonting.
Men får jag kila in anledningen till att jag
absolut
har börjat laga mer mat ändå?
Ja.
Jag pratar ju ofta om henne. Det är såklart Chrissy Teigen. Alltså, ja. Oraklet, fenomenet, underverket, Christine Teigen. Underbara människan som är numera, alltså, hon blev ju queen eller mayor, borgmästare av Twitter för några år sedan. Utnämnd av dem själva, för hon är den största samtidskomikern vi har på Twitter. Och hon är ju gift med John Legend också, som kanske några av er känner till henne som. Tragiskt i så fall. Och Chrissy har gjort mat till någonting roligt och prestigelöst igen.
Aha,
jag har ju köpt båda hennes kokböcker. Låt oss säga så här. De var kvar i en annan, ett annat land där jag bodde förut. Jag åkte
dit bara för att du inte ville
hämta dem. Väldigt tungt. Alltså tung som i kilo. Och för att jag i den här hade gjort massa noteringar och liksom roliga så här, texter runt hennes texter om mat. För de här kokböckerna hon har gjort, Cravings och Hungry for More, de är så roligt skrivna. Om alla, liksom alla missöden i köket, eller den här är till för när du har PMS och har gråtit hela dagen och hatar din kille. Alltså det är väldigt personligt allting, varenda recept. Och det är så jävla lätt för att hon gör det på en dagisnivå i princip för en.
Cool.
Så hon har fått mig att laga mycket, mycket mer mat. Men folk får ju alltid samma fyra rätter när de kommer till mig, för att jag håller mig till mina favoriter. Det kan vara så. Man måste inte vara någon jävla geni på allting.
Nej, exakt, för det hämmar en ju socialt. Och särskilt, jag tror också att det här är en bidragande faktor. Nu sa jag bara tre, men det är för att liksom, det är enkelt att ha tre exempel när man skapar innehåll. Men grejen är också, en grej är ju att jag just nu befinner mig där Lotta Lundgren befann sig när hon startade sin blogg, som sen blev kokböcker en masse. Det är ju att jag är fånge i mitt eget hem, och om barnet sover en liten stund, vad ska jag göra? För det är så här, man bara, jag vet inte hur mycket tid jag har, jag måste börja med en aktivitet som kan tillåta att barnet sen är med. Alltså jag börjar inte plantera om mina växter, för då har jag jord i händerna när han vaknar. Och så, så då är liksom matlagning ganska lätt grej att hålla på med om man då har kommit över det här psykologiska hindret som är. Men då blir man ju också, man kan ju inte, sättet för mig att träffa folk är ju att de kommer hem till mig.
Ja, men när också jag har en bebis. Nu när du bor på landet i princip.
Exakt. Och så för att liksom toppa den här, nej, man kan säga att alla de här grejerna har som samlat på mig då, som har gjort att jag kanske har blivit lite stärkt. Så det som verkligen puttade mig över hindret för att faktiskt gå ut i köket och göra något, det var faktiskt en post som Elaine Welteroth la ut. Vet du vem hon är? Före detta chefredaktör på Teen Vogue, men hon har liksom blivit som en egen, ett eget imperium, en egen influencer typ. Hon är ung, hon är en woman of color, och hon la upp att typ hon och hennes kille lagar mat tillsammans, och det var typ det fulaste, tråkigaste jag sett. Och så kände jag så här, hon är typ miljontals följare, så kände jag så här, nej, men hon lägger inte upp det där på någon himla ribba att det ska vara så himla snyggt och linneservetter och vackra blomsterarrangemang, utan hon bara, här är jag och min snubbe i köket, och så lagar de en typ medelgod rätt.
Biggest reasons why a lot of women like me or just young people in general are scared, frankly, or too intimidated to cook for themselves is because a lot of people have made it seem hard and time consuming, and that's intimidating for someone with a busy schedule who, you know, was always too busy to learn how to cook. And so the goal is for this to not be intimidating, and that's what's beautiful about this non-recipe recipe. There are no rules, and I'm probably not using the right knife, and guess what, it's okay, because it's still gonna cut this mushroom, and this mushroom's still gonna taste good.
Men det var liksom bara, där var det. Och då kände jag bara, då kan jag också göra det. Och typ erövra ett, nej men blir det som att jag kliver på hennes kropp för att, vänta. Nu inser jag när jag säger det här, att det kanske blir så för att jag mår så här, jag typ göttar mig lite åt att hon gjorde så fult. Så då tänker jag kan i alla fall göra bättre än det. När jag lagar mat. Men
man kan behöva någon som sänker ribban så man kan vinna över någon.
Faktiskt. Uh-huh. Så skål för det.
Skål. Britta, för att ta oss an två av de stora debatterna som har präglat veckan och plågat mig i veckan, så tänkte jag först spela upp ett klipp för dig. Som jag på något sätt tycker hänger ihop med de här två debatterna.
Okej, spännande.
Du kommer aldrig ana och så vidare.
Nej, aha.
Berätta vad du ser här.
Babe. Can you get... That's weird, hold on. I'm not getting any response under the controls here. Can you grab the checklist from the side? Sorry, babe. Just don't panic. The next one over. Page 2. We might have to land in the field. I'm not even kidding you.
Okej, vad är det för situation vi kollar på?
Det är två personer i ett flygplan. De ser, ska jag också säga, de ser inte ut att vara så här mega ruttig flygpersoner.
Ja, och flyget är på väg att krascha, så vitt vi vet.
Ja, de nödanropar.
Nödanropar.
Mm.
Can you please tell me, can you keep reading to the stop sign?
Will the pilot in command love the passenger forever? Check.
Keep going, babe.
Will you marry the pilot in command?
Alltså, jag tycker det är vidrigt, men...
Så det började som
att... Det är GoPro-reklam!
Oh, nej, var det det? Så det började alltså som att de skulle behöva kraschlanda i den här helikopterflygsaken. Ja. Eller hur? Det såg du. Vad hände sen, Britta?
Ja, så han ska ha henne att vara med i det här nödanropet och sen ser det som att hon, han bara läst den här. Alltså. Det är ett par. Och jag antar att han har tagit med henne upp på det där. Hon är inte så ruttig. Man ser det bara på hennes face att hon bara, det här är inte... A walk in the park för mig. Och sen så ska han ha henne och läsa upp något sånt där typ nödanropsprotokoll eller ja, vad man, han får henne att tuta i. Och då säger hon, då läser hon egentligen upp hans frieri till slut. Ja. Och sen så skriker hon och sen så
hon skriker rakt ut. Det är något skrik av både lättnad och lite ångest.
Jag tycker absolut att det fanns ångest där. Men jag vet inte om jag också, jag är ju jätte, alltså, så här, jag har inga problem med att flyga, men folk ska ge fan i sådana där små privatplan.
Okej.
Och ja, helikopter.
Dels det, men alltså, han har ju försatt sin numera fästmö som han friar till på det här sättet.
Så hon säger alltså ja.
I nära döden upplevelse.
Nej, jag tycker det är vidrigt.
Först så ska hon lida, plågas.
Nej, men fy fan.
Tro
men det
att
klart...
hon är på väg att dö.
Men ja.
Och sen ska han under det då fria till henne. Vad tycker du om det angreppssättet?
Jag tycker det är vidrigt, för att det är också så här typ man bara, alltså som att han försätter henne i en situation där hon behöver honom jättemycket. Hon behöver honom till att ratta det där planet till säkerhet. Och hon bara, well I guess, typ jag, I owe you my life. Alltså även fast hon vet att det är ett prank så är det ändå känslan som är i hennes kropp. Ja. Jag tycker det är vidrigt. Jag tycker det är vidrigt att utsätta henne för det. Men alltså jag har ju också... Alltså väldigt låg tolerans för sånt här. Jag har slagit till Kalle när han på vår första resa tillsammans låtsades som att vi var försena till flygplatsen så att vi inte skulle hinna med planet. Då började jag gråta och slog honom. Så att jag är ju verkligen, jag är inte mottagare för den här typen av gulliga prank. Nej, förbannad blir jag. Och så blev jag också sur att det var en GoPro-logga på det. Mm. Som att de kapitaliserar på det här, den här stackars kvinnans känslor.
Men just den här grejen att först få någon att må väldigt dåligt innan man får den att må väldigt bra, får vi gissa oss till den. Och hon blir lättad här över att vi ska inte dö. Vad tycker du om den grejen? Om du har haft en överraskningsfest någon gång, att någon lurar dig först att så här, nej, det var ingen som kom på ens kalas. Det är ofta som sådana grejer föregår med någonting ganska taskigt.
Jag tycker det är vidrigt. Jag har blivit överraskad väldigt få gånger i mitt liv. En var ju när Kalle gjorde så här för min 35-årsfest eller födelsedag, att jag fick en birthday week istället med liksom olika anhalter, och det var väldigt kul.
Och strösslat enheter.
Med fest. Och enheter fanns. Men... Jag tror att jag skulle uppskatta en regelrätt överraskningsfest. Men inte med det där att man ska på något sätt vara så dramaturgisk att man trycker ner personen innan. Det tycker jag är så jävla konstigt. Jag tycker också att jag är väldigt frågande till det här kring möhipper och svensex, så ska det ju också hållas på och förnedras.
Just det.
Jag tycker det är, varför då? Kan man inte bara få må bra när man ska få vara på fest, eller?
Men jag vill hitta ett begrepp för det här, att man först får någon att må ganska dåligt och sen får någon att må bra, för det ska bli någon slags, det blir ju någon slags förhöjning då. Det är ett sånt glapp mellan hur man först mådde. Det förstärker ju sen när man får må jättebra, för att man kanske mådde helt okej innan.
Det är ju som Robin sjunger i Electric. The harder the fall, the higher the bounce.
Boy guns.
coolt. Mm. Låter så som att de knarkar.
Ja. Nej men precis, alltså det kan man ju fatta. Ju hårdare du slänger studsbollen i golvet, desto högre fart får den ju på vägen upp. Det är väl den taktiken som folk använder här.
Studshöjd.
Men jag tycker inte att det är nice. Hur har debatten sett ut kring det här? Vad tycker folk?
Alltså det här
folk?
Är ju numera liksom bara romantiskt. Att nej, hon ska inte, hon behöver inte dö en helikopter död. Hon ska få gifta sig med en prankarkille. Kan du förstå lyckan, Britta? Men, och att allt ska bli content på något sätt och att man ser någon plågas först så blir det liksom roligare sen. Jag kommer att tänka på push-pull.
Ja.
Nej, det är i psykologin eller i relationer när någon är hot and cold. Mm. Och att man då blir väldigt, väldigt mottaglig för när någon plötsligt är varm och snäll igen. Mm. När den har varit avståndstagande och kylig. Mm. Läx alla mina relationer. Men det här, jag vill kolla sen om du förstår varför det här har att göra med nästkommande två debatter jag vill bolla med dig.
Okej,
vill vädra
kul.
Dem med dig, som har hänt i veckan.
För du, visst var du jude, sa du?
Ja.
Jag har ganska många tatueringar.
Om vi bara pausar det här otroligt förtrogna samtalet som sker. Britta, vad ser vi här istället då?
Här ser vi två deltagare i årets Big Brother. Mm. Och jag vill att vi ska pausa en liten stund och bara tänka på vilken fruktansvärt ful inredning Big Brother-huset har. Alltid. Såklart, på förekommande anledning så har debatten handlat om något helt annat gällande det här huset. Och det är redan väldigt skandalomshuset kan vi säga. Ja. Men låt oss bara, alltså fy fan, varför måste det se ut så här? Varför måste det vara så här? Det är som att det är så här, som att folk, det är inrätt det är för lägen, babblarna typ.
Det är
då och Diddy kommer hoppa fram när som helst. Ja.
Det är lägenheten samma man hyrde i någon liten turistort där man var 18 med fyra kompisar och var konstant bakis i en vecka.
Jo, fast också blandat med fritids. För att det är så här jättestort bara glas, bestick, typ jättestora skyltar ovanför. Man bara snälla rara, folk är vuxna människor. De hittar besticklådor. Usch.
En deltagare som heter Sammy och en deltagare som heter Daniel Glasman, där deltagare som heter Sammy här i mössa och mustasch har bett om att få en egen pratstund med Glasman.
Utan det är mer att det har varit cirkulerat i ett umgänge som det har varit aktuellt.
Jag fattar. Men det är inga åsikter du har idag?
Nej, jag har noll som helst åsikt.
För mig påverkar det ingenting så länge det inte tar sig uttryck i att du har de åsikterna. Så är det, så, du vet, så här, jag tycker att alla förtjänar mer än en andra chans. Utan så här, just den där grejen är väl alla lyckliga om folk lämnar den världen. Liksom. Mm. Eller ingen är lyckligare än jag. Om, så här, jag vill att alla som har varit i den världen ska sitta här med dig. Och du känner som du känner.
Ja, precis. Alltså, jag, förr, så du vet, på bondlishan och sådär, då är det ganska, det tenderar väldigt mycket åt högerhållet.
Ja, absolut.
Alltså per, vad ska man säga, per, inte per automatik, men det är mer regel än undantag.
Deltagaren Sammy Jakobsson, det har alltså uppdagats dagarna innan i Big Brother, den nya säsongen, att det här fortfarande sker 2020 är tragiskt, säger någonting om tv-mediets mående. Mm. Men deltagaren Sammy, det har snackats veckan innan om att två personer har åkt ut för att de har vädrat, de har suttit och delat judehat med varandra i ett casual samtal. Mm. De fick åka ut efter en del reaktioner från folk och därefter så väcktes frågan om, vänta nu, den här Sammy som är med, är inte han känd för att ha hakors och annat intatuerat på sin kropp? Mm. Och när väl detta uppdagades.
Mm. Och det väldigt har han fortfarande, för han försöker ju downplaya det här i det här sammanhanget, men han har det alltså aktivt, han har inte tatuerat över.
Några av dem har han tatuerat över och några har han fortfarande på sin kropp när han går in i ett stort tv-program på tv. På TV. Mm. Och väldigt convenient då så bestämmer sig Sammy för att ta programmets jude trademark åt sidan, alltså Daniel Glasman som är av judisk bakgrund och berätta för honom att men så här ligger det till, jag har de här gamla tatueringarna och jag brukade hänga med såna här människor, men jag har inte de här åsikterna, absolut inte. Det är bara för att det är från en liten ort i hans retorik i princip.
Jaha.
Ja, det var, alltså, jag hade
vilken
aldrig
alltså vadå, vänta, hur berättar, alltså hur ser det ut att den lilla orten har tvingat honom att...
Han menar på att nej men det, när man sitter i skogen, aldrig varit utanför 50-skyltarna. Det är mycket sånt resonemang. Och du som ändå får representera glesbygd här. Kommer det med på köpet?
Då ska vi se här. Mm. Jag kommer från, alltså, om, bara så att ni ska förstå hur mycket glesbygd jag är ifrån, så är det alltså, mina föräldrar fick skjutsa mig till asfalt för att jag skulle kunna åka skateboard. Alltså det är så här grusväg. Är det ens 50-skylt? Alltså det var väl att man gick ut på vägen och skrek när det kom en bil som körde lite för fort. Det är barn här! Kör sakta! Det var typ taktiken. Så pass mycket glesbygd kommer jag ifrån. Det gick inte buss. Vi fick åka taxi till skolan. Och vi fick åka en omväg för att hämta Chris i Gunnis mark. Och det, jag var tvungen att åka taxi klockan 7 för att vara i skolan 7:50, fast det bara var 8 kilometer bort. För att Chris bodde så jävligt långt bort. Så där kommer jag ifrån. Inte fan... har det gjort att jag hatar judar?
Får jag bara säga, när kommer din enkvinnsföreställning? Alltså, du pratade väldigt kul om det här, det gör du ofta. Men han menar på att det var mycket på grund av det. Och han har tatuerat över de flesta. Det här presenterar han då, apropå ingenting ska vi tro, av egen förmåga. För Daniel Glasman som är med i programmet och har judisk bakgrund. Hur tycker du att Daniel verkar ta det? Om vi börjar där.
Baserat på det jag sett nu... så tycker jag att Daniel Glasman kanske tar det som man gör när man ändå är typ blir ändå attackerad,
konfronterad.
Konfronterad. Vi vet inte hur han har haft det hittills i sitt liv med att bemöta den här typen av människor. Mm. Men grejen är så här, han får på något sätt bära den här personens bikt. Ja. Så den här personen bara, ja, det här har jag gjort förut, och vad då antar jag söker någon slags förståelse hos Daniel Glasman eller en, kanske en förlåtelse eller någonting. Mm. Men han försöker ju liksom bara typ, jag tycker att han ser ut som att han lite grann försöker typ säga något så att han, så att det inte blossar upp ännu mer, men liksom på ett artigt. Han är artig.
Vi ska ju tro att Big Brother, eller storheten i programmet är ju att de där inne vet ingenting om omvärlden. Det ska vi tro. Och då vet de med andra ord inte om att det har varit en sån debatt om det här med,
vet de varför de förra fick lämna för övrigt?
Det har inte sagts rakt ut i programmet.
Nej, okay.
Och då hör det till att det här är en popularitetstävling. Det är som män, alltså gemene man, publiken, röstar ut deltagare varje vecka. Så Daniel Glasman, väldigt stor sint, säger i den här stunden att ja, alltså om det här inte är hur du, vad du står för idag, alltså jag tycker alla är värda mer än en andra chans, så. Mm. Och då började jag tänka, hur hade jag själv mått eller reagerat? Som du säger, man måste ju bära mycket. Och intellektuellt sett kan man ju känna, ja, men folk behöver andra chans. Känslomässigt, om Glasman har varit trakasserad, kanske misshandlad, utsatt på olika sätt för att han är judisk i sin bakgrund, då kanske det inte är lika lätt att inte vara så obekväm, tycker att det är obehagligt. Mm. Nu kanske han känner sig trygg för att han ändå har umgås med just den här killen av en slump, eller om man säger, de här dagarna fram till att det här hände. Men det läggs ju mycket ansvar på honom, hur han reagerar.
Precis.
Och tar det här.
Det är det jag menar. Ja. Att han får liksom bära mer än sitt eget. Han får liksom bära hela situationen.
Men så säger också Glasman att, men om du gör det här för att du verkligen, alltså om du säger det till mig för att du verkligen vill dela med dig av det här till mig, så är det en sak. Om du gör det här för att du inte vill slängas ut på måndag i utröstningen, så det är en annan sak. Så Daniel tar ändå höjd för att så här, det här kan vara genomskinligt. Mm. Det behöver inte vara det. Men det är där det har stannat lite, debatten. Jag såg det här och kände så här. How convenient att det både fanns en ex-nazist och en judisk person representerad i programmet i år. Mm. Man behöver inte ha jobbat med tv som du och jag har för att veta att bågarna, alltså vad som ska tänkas hända, inte sker första inspelningsdagen. Utan man har suttit och tänkt ut dynamiken mellan olika karaktärer, vad som kan tänkas hända, och det är ju inte en slump att det här sker. Och det är inte en slump att den här Sammy tar Glasman åt sidan heller. Det är säkert någon producent, inslagsproducent i bikten som varit så att du, gå och visa dina tatueringar för Glasman. Mm. Och de vet om att det finns ett värde i det, att kunna göra ett enskilt klipp av det. Mm. Det här är ett utklippt klipp som ligger uppe på TV4 Play. Mm. Och det är, allt det här är kalkylerat. Mm. Känner jag. Har du någon aning om varför jag kopplar ihop det här med förlovningsklippet i helikoptern.
Ja, men tänker du, alltså, tänker du att producenterna liksom gör det här mot tittarna? Att man skapar att det blir jobbigt för att sen blir det härligt typ. Och ja, man därmed också knyter relationen tajtare på något sätt.
Det blir ett push-pull-förhållande. Mm. Att man känner att det blir som en mycket större vinst då. Kolla den här filmiska stunden när de blir sams. Mm. Blir så mycket mer värd när det har föregått av dramatik och friktion.
Mm.
Och inte osämja, men absolut kunde ha blivit osämja. Man var osäker på det. Den andra debatten som jag vill vädra med dig, Britta.
Ja.
Jag är jättenyfiken på din åsikt i den här frågan. Du har säkert sett det eller hört om det. Det är den nya SAS-reklamen.
What is truly Scandinavian? Absolutely nothing.
Nada.
Niente.
There is no such thing.
Everything is copied. Rumor has it the oh-so-Swedish meatballs might not be as Swedish as you think, but Turkish.
Even the Danish isn't Danish.
It's Austrian. We're no better
than our Viking ancestors.
We take everything we like on our trips abroad, adjust it a little bit, and voila! It's a unique Scandinavian thing.
Vad tycker du om filmen, om vi bara börjar där?
Alltså, så här, den är inte helt värdelöst utförd. Alltså den har ju typ ändå så här, det är bra barnskådisar. Ja. Det blir man glad som har jobbat med
men
reklam.
Budskapet då, temat. Vad är skandinaviskt?
Absolutely nothing.
Ja.
Varför jag liksom, jag måste typ ta en liten stund innan jag ens kan säga hur jag reagerar. För att jag är ju också från hållet där jag har gjort reklamfilm.
Ja.
Och gjort reklamkampanjer. Och där, alltså, det är inte bara att jag har varit med i dem, utan också, alltså, förut så skrev jag ju manus. Det är det jag har som min utbildning. Mm. Att skapa koncept och så här, hur ska SAS kommunicera? Så jag kan ju tycka på något sätt att det är så jävla cyniskt. Jag blir liksom arg på det. Att det är så cyniskt att ta den här grejen och liksom försöka föra ett samtal om den här grejen för att liksom, vadå, folk ska köpa flygbiljetter till syvende och sist. Sen så kan jag tycka att det är intressant, för jag gissar att det har genererat hatstormar från båda hållen. Alltså att det är typ så här, Sverigedemokrater bara, rör inte vårt svenska. Typ.
Alltså nu, så här. Det här är ändå ett flygbolag som du säger. Reaktionerna var direkta från så kallade Sverigevänner eller till och med högerextrema runt om i världen rent av.
Okay.
Använde det här som plattform på något sätt. Det fick till och med Richard Jomshoff, alltså partisekreterare på SD, att ta till kraftuttrycket jävla med DJ. Då är det allvar.
Oj.
När han skrev regelrätt jävla nonsens och självhat. Ebba Busch Thor, hon väntade inte länge. Hon var ute och veva. Vet ni vad? Det blev ju direkt ett verktyg på något sätt som blev till en mängd kulturkrönikor.
Ja, vad blev man arg på då då?
Så här, att det ju visst finns någonting ur skandinaviskt, menade de. Mm. Alltså personer som kanske inte har sagt ordet Skandinavien eller skandinaviskt på år och dag.
Nej.
Blev plötsligt väldigt till sig. Och det här temat då att man ger sig ut i världen och tar sig med saker hem. Alltså kulturutbyte. Vilket ju är en knixig del av det här med flygkritiken. Hur ska vi göra det i framtiden och så vidare. Jag tycker att det är intressant.
Ja, absolut.
Jag tycker att det är väldigt kul att de här som kallar sig Sverigevänner, som alltså älskar Sverige så mycket, är de som också är minst flygkritiska.
Sant.
De överlappar ju mer eller mindre totalt med gruppen som är klimatförnekare.
Just det.
De älskar kul. Sverige, men de är de som framförallt strider för rätten att få lämna Sverige så ofta som möjligt, helst i ett flyg.
Kul spaning.
Kul spaning. Mm. Vi har ju sett Jimmy Åkesson åker till Thailand. Snackar han med thailändare? Nej, det är framförallt färjan Håkan. Så är det ju. Så jag tycker det var intressant, och ganska snabbt så togs det här ner. Och då blev det en annan reaktion.
Jaha, det,
då blev det Kakan och Audi Då blev det kappvändare, ryggraslösa, fega som inte vågade stå för sitt budskap.
Ja, men alltså OBS, Kakan och Audi, där var ju alltså att Audi tog ner samarbetet eller cancellerade.
Men efter att
hatstorm mot Kakan. Så bara för att vara tydlig, när man säger Kakan och Audi så man vet vem det var som förlåt. Gjorde vad i den.
Hatgruppen mobiliserade sig på nätet och massa kommentarer överallt och mejl och sådär. Och sen lades denna upp igen, SAS-reklamen. Och hur tolkar du det då? Att deras liksom handling, att lägga upp kampanjen igen? Eller videon?
Jag vet inte. Jag vet inte. Alltså,
nej, men det blev ju som att de stod upp för sin åsikt då.
Ja, precis. Och då blir efter kanske lite att krismöten internt och sådär.
Men då blir det att
grupper, där reklambyrån bara, ni måste stå för det här nu. Ja.
Då blir det att grupper som för en vecka sedan aldrig skulle backa SAS på något sätt, som alltså är de som kanske är mest flygkritiska just nu, kanske inte skulle alliera sig med flygbolag, fann sig liksom tycka att det var ganska starkt gjort av SAS.
Ja.
Och då kommer vi till att det är första gången jag vill kalla någonting för ett inverterat brunklick.
Ja, intressant.
Ja. Mm. Brunklick snackar vi om i podden när någon försöker liksom locka över de som är inne på avpixat och liknande. Alltså det, de intressen de får kittlade på de här sajterna ska de få det på Expressen, Aftonbladet och sådär.
Mm.
Men det här brunklicket är ju det för att man först retar upp de här grupperna, väldigt egentligen riktat mot de här grupperna på något sätt, att de ska gå igång.
Absolut.
Hata på det här. Och sen när man då lägger ner och tar upp det här igen, så är det som att man får grupper som aldrig någonsin skulle stå upp för någonting SAS gör.
Sant.
Plötsligt känner sig att de är att de delar en kamp med SAS. Ett flygbolag i den mest flygkritiska tiden på denna jord. Är det push-pull?
Det är absolut en push-pull situation här. Det är väldigt intressant, apropå att svälja beten och så vidare, att jag vet inte nu om reklambyrån hade förutsett den här grejen, men att jag skulle tippa på att när det åker ner, då är det internmöten och kris och så vidare, och sen så kanske man såg att, så här, vänta nu, ledarsidor skriver om det här. Det kanske är värt att kapitalisera på det. Jag vet, för mig är det bara så fruktansvärt cyniskt, hela grejen. Därför att det handlar ändå om vad gör SAS för antirasismen i Norden egentligen?
Men nu tolkas de som
nu får
goda.
De rida på den vågen. Det var också, jag tycker, alltså, jag menar, när man ser den där reklamfilmen, det var ju inte jättemånga som såg väldigt liksom icke-nordiska ut. Alltså, det, jag vet inte.
Men
jag
bara, så lite egentligen.
Vilken gegga av olika PR-strategier till höger och vänster, skulle jag vilja säga.
Och säkert som du säger att det kom på mest under tidens höger. Gång. Att man liksom, hur ska vi ta vara på det här då? Kanske tog in någon, du vet, PR-byrå, vi känner ju
någon,
ett gäng.
Exakt, någon kris. Exakt, det är ju så jag tänker. Alltså, du tänker ju att då har det kommit in någon så här krishanterare och bara, hörrni, och så bara, vad har vi? Hur ser det ut där ute? Och så bara, de skriver det här och typ vdn är livrädd, och så är det någon som bara pekar med hela handen och så bara, vet du vad, vi kommer klara det här, och så står de och high-fivar och bara, gud, det blev bra till slut och vi fick alla klimatstrejkare att sluta upp bakom oss, och det är så här, till vad var det egentligen som mänskligheten vann på det?
Men det är bara alltid bara spel för gallerierna. Till, alltså, från att SAS för två veckor sedan stod för men dels en, liksom en industri som håller på och kraschar, mycket skattebetalarnas pengar och klimat och hit och dit, till att Amanda Lind, alltså miljöpartist, till vår kulturminister, mer eller mindre försvarar SAS i lördagsintervjun, för att man måste kunna stå upp för de här värdena och det pågår ett kulturkrig och sådär. Det hade man inte trott för två veckor sedan.
Nej.
Så utan att låta foliehattig, lägger jag till det här till förlovningsklippslådan av liksom kalkylerade effekter och leka med känslomässiga reaktioner för att få oss dit de vill.
Det borde finnas ett ord för att, för den här typen av Det är inte greenwashing per se, för det är mer liksom, ja. Är det det?
Tycker det är vi att så det är bra det? Begrepp, greenwashing. Det ja, är många företag som gör det, ja. Att så här, vill verka miljövänliga. Mm. Det finns också pinkwashing, när man vill verka feminist. Eller, alltså det där är ju en stor, ja men det pågår ju överallt just nu. Alla vill äga konceptet utan att behöva egentligen göra någon skillnad i sin verksamhet.
Mm.
Och då hjälper det med gamla goa PR.
Frågan är ju också, alltså, säljer det fler biljetter? Alltså, jag vet inte fan.
Det är många som skrev så här, kommer aldrig flyga med SAS igen hit och dit. Men som sagt, det är ju gruppen som redan var okej med att flyga.
Alltså det är ju väldigt, så här får jag säga. Från mitt då varumärkesvårdande håll så skulle jag vilja säga att det är ju ändå väldigt, väldigt well played SAS att få skapa ett emotionellt värde kring någonting som egentligen är så här, vem har billigast biljetter, var liksom, vilken flygplats är najsast att åka till. Helt plötsligt så känner väldigt många någonting för SAS. Snyggt orkestrerat, inte säker på att jag tycker om det överhuvudtaget.
Nej. Så det är jättemånga som tyckte det här var, som du säger, cyniskt kalkylerat, också fegt och ryggradslöst och hit och dit. Men man ser ändå som att SAS står upp för goda värden. Fleabag, närmare än någonsin. Den här poddens snuttefilt, alltså ja. Phoebe Waller-Bridge tv-serie. Hoppas alla ni har sett den. Det ligger på Amazon. Vi får alltid DM så fort vi nämner den. Vad kan man se?
Amazon Prime Video.
Yes. Och nu på söndag, om ni hör det här på fredag eller lördag eller söndag rent av. Söndag den 23 februari så ska jag vara med och prata kring visningen av Fleabag. Alltså urföreställningen. På Bio Rio i Hornstull. Man går in på Bio Rios hemsida och köper biljetter till visningen 19.30.
Får jag säga så alla förstår att det började ju som en teaterföreställning på typ i Edinburgh. Och som var liksom jättevälbesökt och det var det som sen blev tv-serien.
Blev ett fenomen.
Det är helt sjukt hur många timmar har hon på dygnet. Jag förstår det inte. Men så det är ju någonting som jag har känt länge att så här, fan att man missade att se den och sen helt plötsligt, guess what, man kan se den, så gå och se den med Parisa.
Ja, det kommer alltså visas på Bion, Bio Rio 23 februari 19.30, you guys, och ska jag hålla i ett samtal efteråt och få djupdyka i allt som precis har hänt oss, drabbat oss i rummet och om Phoebe själv såklart.
Kan du livea då så jag kan delta från fjällen?
Vet du vad, jag har tänkt på det.
Yes.
Det blir en live också på Britta och Parisa på Instagram. Men vart i fjällen ska du?
Jag ska åka till, vill typ inte säga. Jag ska åka till fjällen.
Vad är det, en smultronställe-grej?
En lite!
Va?
Ja, det är typ lite hemligt ställe.
Där känner inte jag till.
Ni kommer kanske, jag kommer kanske lägga upp om det. Men skit i det. Så det kommer jag att göra. Det sociala experimentet som kallas låsa in mig själv med min familj i en fjällvärld och försöka utöva lite dagliga aktiviteter. Men jag hoppas att jag kommer att kunna läsa de här liksom små novellerna från Novellix som jag fick av dig här om sistens.
Så folk gick ut och köpte. Look at you guys.
Ja, men så gulligt. Så jag sen så vill jag fortsätta titta på Tsunami på SVT Play. Har du börjat kolla eller?
Jag såg första avsnittet för att Evin Ahmad är med.
Som vår favorit.
Ja, hon är.
Ja, se allt med henne. Ja. Det är båda gott.
Okej, jag säger det. Jag ska se vår tids största fuckboy som på något sätt har blivit gigantisk. Alltså Pete Davidson.
Vår tids största fuckboy.
För mig var han ju den unga killen i Saturday Night Live. Och sen går han, som är lite så knasig och spinkig och konstig. Sen går han och blir och förlovar sig med en superpopstjärna. Ariana Grande. Och hon, det här är ju det värsta med att ha varit ihop med en fuckboy. Jag vet. Att man då sanktionerar den personen. Så efter deras breakup, väldigt omtvistade, så har han blivit ihop med jättemånga snygga skådisar och modeller.
Nej men, vilka
alltså
då?
Kaia Gerber.
Aha.
Som jag delade pool med ju i vintras i Florida.
Det där är du inte sagt.
Det här var på internet. Hon och hennes mamma Cindy Crawford och jag i poolen.
Åh herregud.
Och han var även ihop med Kate Beckinsale. Han har dejtat.
Vänta, va? Är inte hon, ursäkta, för gammal för honom?
Hon är så het. Men här finns ett begrepp som jag också vill ha. Mm. Alltså det finns ju det här Good Luck Chuck som cementerades i någon film där man
inte
är
en TV-serie.
Man är partnern som är den sista eller den näst sista stationen för folk, att efter den här partnern då gifter folk sig.
Aha, okej.
Okay. Jag känner att man ibland har varit ihop med folk och som sen gör att tjejer tror att det här måste vara någon normal och skön i och med att den var ihop med en ex.
Du har sanktionerat.
Alltså, visst finns det ett ord här som vi borde kunna mynta.
Mm.
Så Ariana Grande var det här ordet för Pete som sen har blivit den här liksom ikonen.
Mm.
Och var så mycket pratat om hans Big Dick Energy, för att hon pratade ju väldigt mycket om hans utrustning.
Aha.
Ja, på Twitter. Och sen har han blivit ett fenomen för sig själv. Och detta då med hans nya stand-up special såklart. En av tusen. Den kommer
herregud.
Den 25 februari på Netflix. Jag ska kolla på den, tänkte jag. Och det kommer bli riktigt intressant att se vem han är nu efter de här senaste 2 åren av Hallabaloo. Hallabaloo!
Gud vad kul. Och att det kommer om det hoppas jag.
Ja, men häng med oss på Instagram.
Gör det.
Och så hänger vi nästa vecka igen.
Mm.
För det är så det här funkar.
Fan vad mysigt att vi tog oss igenom det här avsnittet även fast vi båda är liksom lite buckliga
alltså,
idag.
Alltså så sköra.
Du är så skör så att du har liksom en löst sittande klänning. Vilket är första gången jag ser dig med.
Det är slöseri med god
saker. Det är slöseri, ja, absolut.
Det är sista gången.
Men det var väldigt fint.
Tack så mycket. Varsågod. Så. Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar. Vi älskar er. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.